Det här är P1, Sveriges Radio.
Nu drar Radio Aftonbladet igång. Vad står på spel för kvällstidningen som nu ska bli radiokanal?
Alltså så här, var jag inte nervös för egentligen? Jag vet inte hur det kommer låta. Ingen vet.
Joel Kinnaman stoppades från att lägga ut texten om sina positiva drogupplevelser i Sommar i P1. Rimligt eller fjantigt?
Jag tror att Sveriges befolkning är vuxen nog att höra hans erfarenhet och dra sina egna slutsatser om den.
Och så sista delen i vår sommarserie, Dålig stämning i studion. Den här veckan om den tuppfäktning som lätt kan uppstå när en journalist intervjuar en annan journalist.
Nästa fråga är som du väl kanske kommer att ställa. Vem vann, Stenholm eller Harald?
Du lyssnar på Medierna den här veckan med mig, Johanna Korbutiak. Hej och välkommen till veckans Medierna. På måndag morgon är det dags. Radio Aftonbladet ger sig ut på outforskad mark när den röda sändningslampan tänds på Sveriges första reklamfinansierade radionyhetskanal. Många höjde på ögonbrynen redan när det stod klart att Aftonbladet i slutet av förra året gav sig in i kampen om ett av de tre så åtråvärda och numera väldigt mycket billigare nationella sändningstillstånden. Analog radio, är det verkligen rätt framtidshäst för ett mediehus att satsa på? Ja, mediemyndigheten verkar i alla fall tro på Aftonbladets vision och gav dem Energies tidigare tillstånd. Så nu är det alltså upp till bevis. Vår reporter Edvin Ek åkte ut till den nystartade redaktionen och togs emot av Kajsa Lindberg, en Sveriges radioveteran som sadlat om till konsult och fått ansvar för planeringen av den nya kanalen.
Och så har det ju varit så jätteviktigt att studion ska vara så nära hjärtat som det bara går.
Mm. Det är därför den är genomskinlig också, att man ser det. Alltså.
Jag brukar säga att det nästan ska vara att man ska höra vinddraget av svängdörren ut på nyhetsgolvet. Så ska det vara.
Den inglasade radiostudion är det första som möter den som bestiger trapporna upp till Aftonbladets redaktion. Och att byggdammet knappt hunnit lägga sig är ju en klyscha. Men uttrycket passar verkligen in på Radio Aftonbladet.
Men det ska folieras lite, va?
Ja, det är en av de här ska vi ha. Vilken blev det, Stefan?
Längst till höger.
Ja, den som man ska kunna se ändå.
Just det. Det märks på redaktionen att premiären närmar sig. In i glasburen pågår repetitionerna för fullt och stämningen är lite nervös.
Men vi får gå in och störa. Det är nyhetsinsittarna som övar.
Gärna in och prata med dem.
Nu blir jag nervös.
Ja, ingen press.
Det är bandat på riktigt och inte bara på låtsas.
Vi kan klippa i det sen om det.
Det låter bra. Är du redo? Mic upp. I'm like a bird med Nelly Furtado. Nu har Fredrik kommit in i studion och det är dags för nyheter.
Och vi börjar med en arbetsplatsolycka i Bankryd.
Så här kommer det kanske låta på måndag när Radio Aftonbladet kommer ut i etern. Det ska vara musik, nyheter och reklam.
Det meddelar polisen som också upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka för att kunna utreda vad det är som hänt.
Rekryteringarna till det nya projektet har avlöst varandra. I media har det beskrivits som en flykt från public service till Aftonbladet.
Vad ska vi prata om?
Ja, Radio Aftonbladet. Jag råkar alltid säga Aftonbladet Radio, men det är Radio Aftonbladet.
Ja, Radio Aftonbladet, exakt.
Alex Letic joggar in i studion. Han är en av dem som tagit sitt pick och pack från TV-huset där han lämnade rollen som programledare för SVT:s nya satsning Sverige Live.
Folk har varit så himla chockade över att jag lämnade TV för radio och tänkt att det enda som driver mig är att jag ska synas, men det är liksom inte det. Jag fattar inte att det har blivit en sån stor grej, men Jag tänker samtalet framförallt och innehållet framförallt. Och det här ligger väldigt mycket i linje med vad jag tycker är intressant. Det vill säga mixen av journalistik, värme, rapphet.
Sändningarna drar igång på måndag. Mm. Vad är du mest nervös inför nu till veckan?
Alltså så här, vad jag inte nervös för egentligen. Jag känner mig ganska trygg med tekniken. Jag känner mig ju trygg med att programleda live. Jag känner mig väldigt trygg med Linda. Men vi gör ju någonting som inte har gjorts förut. Vi gör nyheter, en nyhetsradiokanal, fast kommersiell.
Radiolyssnarna är ju ett ökänt liksom, van liksom, folk. Mm. Hur lång tid kommer ni få på er innan man liksom börjar utvärdera satsningen?
Alltså, när man börjar utvärdera, den biten är nog inte upp till mig att fråga. Men vi har ju ett sändningstillstånd på 8 år. Så det här är ju en av de största satsningarna som Aftonbladet gjort på väldigt lång tid. Med ett 8 år långt sändningstillstånd så har vi också 8 år på oss att bygga en god relation till nya lyssnare och skapa community och skapa sammanhang och engagemang. Så jag är faktiskt inte orolig för det.
Som Alex Lettich är inne på så har ju faktiskt ingen i Sverige gjort det som Aftonbladet nu ska försöka sig på. Faktum är att man får blicka ut mot Europa för att hitta några andra renodlade kommersiella nyhetskanaler. Det har dock gjorts några försök på reklamfinansierad aktualitetsradio i Sverige. Bland annat via Play-kanalen Radio 1 som sändes i Stockholmsområdet i början av 10-talet. Men
välkomna till det sista programmet i Radio 1 någonsin. Året närmar sig sitt slut, det är en timme kvar.
Alla har lagts ner. Men innan Radio Aftonbladet kan försöka trotsa de här oddsen berättar Kajsa Lindberg att det fortfarande finns några skavanker kvar att hamra ut.
Ja, det kan man säga. Det är stora och små frågor. Allt från knarrande stolar till körschema och liksom datorlogistik.
De riktiga sändningarna drar alltså igång på måndag. Men kanalen har faktiskt sänt musik och jinglar i 2 veckor. Och det är dängor från 90- och 00-talet som dominerar. Ett medvetet val enligt Kajsa Lindberg. Målgruppen är nämligen 30-49-åringar.
Ja, men det är en stark målgrupp där vi tror att det finns en position att ta.
Från?
Nej, men det är ju en målgrupp där vi tror att det finns ett behov av att få det här uppdaterade nyhetserbjudandet som vi vill ge publiken.
Nej, de lite svårare frågorna får jag ta med mig till Lotta Folker, publisher på Aftonbladet. Hennes schema är proppfullt, men jag får till slut tag i henne över en raspig telefonlina och frågar vad som talar för att de ska lyckas med det som ingen annan hittills har gjort.
Hela grunden i satsningen är att vi gör Radio Aftonbladet med hela Aftonbladets redaktion i ryggen. Vi har ju väldigt stora redaktioner inom såväl nyheter, sport och nöje. Så vi har så mycket hos oss och så många kul och duktiga personer i huset som jag hoppas och tror att lyssnarna kommer gilla att få lära känna och höra mer av. Och sen ska man säga då att, precis som jag sa tidigare, att vi har ju jobbat med ljud länge och sett hur allt fler lyssnar på våra poddar. Så vi vet redan att intresset finns där. Om det sen lyckas i radion eller inte, det återstår att se.
Vem är det som ska svettas lite extra mycket nu i veckorna som kommer? Vem vill ni plocka lyssnarna ifrån?
Vi vill ju plocka både från kommersiella och public service. Men vi vill också faktiskt locka in fler. Vi har hela sajten som vi kan berätta till våra läsare att det här sker. Vi hoppas kunna bygga det även digitalt. Så vi hoppas ju att vår radiosatsning ska kunna generera också nya lyssnare.
På måndag smäller det ju.
Det gör det.
Vad är det som står på spel för Aftonbladet?
Ja, men det här är ju en av de största satsningarna Aftonbladet har gjort på länge. Så det är klart att det är mycket som står på spel. Vi investerar både pengar, människor och ska säga, väldigt mycket kraft i det här. Men vi gör det långsiktigt. Vi vet att det tar tid att bygga nya lyssnarvanor, så vi kommer ju inte heller avgöra om Radio Aftonbladet är en framgång efter bara några veckor eller ens månader, skulle jag säga.
Nu ska vi se på Nelly Furtado igen. I'm like a bird.
In i studion fortsätter förberedelserna inför måndag morgon när kommersiell nyhetsradio ska testas för första gången i Sverige. Och jag frågar programledaren Alex Letic, som också har en bakgrund på Sveriges Radio, om vilka skillnader han ser mot sin tid i radiohuset.
Det är mycket mer rock'n'roll. Det är mycket rappare, det är mycket vassare. Och det känns väldigt tillåtande. Så att, herregud, jag vet inte hur det här kommer låta. Ingen vet. Hittills är ju det här en pappersprodukt och en idé. Men på måndag så kommer vi ju veta vad det faktiskt är.
Och nu är det dags för en kort medienyhet från veckan som gått.
Flera svenska medier har avpublicerat TT-artiklar om den ryske oligarken Alisher Usmanov. Det rapporterar Dagens Media. Usmanovs pressteam ska ha kontaktat svenska medier och hotat med rättsliga åtgärder om de inte rättade eller avpublicerade artiklarna. Det här fick TT att granska sina artiklar och de hittade ett enda konkret sakfel. I en artikel uppgavs att Usmanov var majoritetsägare i ett holdingbolag när han i själva verket äger 49%, vilket TT informerade sina kunder om. En av tidningarna som avpublicerat är Aftonbladet. Till Dagens Media säger publisher Lotta Folker att de på grund av sommarbemanningen valde att avpublicera artiklarna istället för att själva gå igenom dem.
Efter en lugn och skandalfri säsong fick Sommar i P1 under sin sista vecka äntligen igång en liten snackis.
Jag mediterar regelbundet, jag gör yoga och jag har även jobbat en hel del med vad man i USA kallar för plant medicine.
Så här lät det i den svenska Hollywood-skådisen Joel Kinnamans program när han pratade om hur han hanterar rösterna han hör i sitt huvud.
Olika naturmediciner, psilocybin från olika svampar och framförallt ayahuasca. Och jag hade gärna berättat lite mer specifikt om mina upplevelser med att ta olika sinnesutvidgande preparat. Jag tycker att jag har ett värdefullt perspektiv på det. Men jag fick tydligen inte prata om det i Sveriges Radio eftersom preparaten är olagliga i Sverige.
Ja, men det är otroligt fjantigt av Sveriges Radio, tycker jag.
En av dem som reagerade var Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis.
Jag är ju för sig författare egentligen. Jag är ju författare egentligen också. Det är ju det som är relevant också i sammanhanget.
Ja, han har nämligen skrivit boken
Extas i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia.
Jag såg att Kvartals Staffan Dopping, han beskrev det här som censur och ett självskadebeteende av Sveriges Radio. Hur långt vill du gå?
Jag tycker att det är väldigt omodernt. Just nu pratar man i världen om hur psykedelik kan hjälpa till exempel mot människor som har dödsångest när de har fått en cancerdiagnos eller mot depression eller mot alkoholism. Och då ska Sveriges Radio köra sitt eget race och ha någon slags icke-faktabaserad kritik mot psykedeliska droger som inte riktigt har någon motsvarighet i forskningen. Så jag tycker det är omodernt och larvigt.
Ja, alltså det handlar egentligen inte om, han får ju säga vad han vill. Sen handlar det om hur det beskrivs.
Emma Boetius är redaktionschef och ansvarig utgivare på Sveriges Radio. Och hon tar kritiken med ro.
Och vi har inte klippt bort någonting i hans färdiga program eller så. Men däremot så hade vi en dialog på förhand där vi berättade om att vissa substanser som han ville prata om är olagliga att använda i Sverige. Och att det därför självklart är viktigt att inte prata om dem på ett triggande vis. Eller på ett sätt som kan uppfattas som en uppmuntran att begå brott eller så. Och det var egentligen ingen komplicerad diskussion utan vi upplevde att han förstod det.
Emma Boetius hänvisar till de publicistiska riktlinjer som finns på Sveriges Radio samt det publicistiska regelverk public service har att förhålla sig till.
Och där ingår ju bland annat bestämmelser om mediets genomslagskraft och hur man pratar om det som droger och sen hur man förhåller sig till saker som inte är tillåtna och brottsliga att göra i Sverige så att säga.
Och du är också ansvarig utgivare för till exempel P-dokumentär. Hur ser det ut? Drar man gränsen olika i olika format? Till exempel hur mycket man skulle kunna prata om en drogupplevelse?
I grunden så är det ju samma publicistiska riktlinjer och liksom, ja, regelverk och så vidare. Men det är klart att det är väldigt olika format och det gäller ju många av våra program som är väldigt olika och då är det väldigt svårt att jämföra. Sommarvärdena är ju tillfälliga externa medverkande som berättar om sina känslor och tankar på ett personligt vis. Medan till exempel P1-dokumentär ju är ett utforskande program med en helt annan utgångspunkt och syfte. Men grundläggande regler och riktlinjer gäller ju såklart i båda fallen. Men det är väldigt svårt att jämföra olika program i fråga om hur så att säga, man diskuterar.
För man skulle ju kunna tänka på ett sätt att P1-dokumentär har P1 som en väldigt tydlig avsändare, medan jag tror många lyssnare kanske tänker att sommar i P1 är just sommarpratarens chans att själv bry ut sig och det de säger står bara de för och sådär, att det skulle kunna ge mer frihet.
Ja men visst, och så är det ju. En sommarvärd kan ju tycka mycket mer och ta ställning på ett annat sätt än en SR-reporter, så att det är ju en skillnad som är tydlig, absolut.
Hur vanligt kan man säga att det är att ni liksom från redaktionens håll går in och ber någon inte skriva om ett ämne eller ta bort något eller ändra och sådär?
Ja, alltså publicistiska diskussioner har vi ju hela tiden, så det är ju precis som i alla program. Och sen kan det vara på olika sätt. Ibland är det utgivarfrågor och ibland är det andra saker.
Ett liknande exempel var när gastronomen och mångsysslaren Edvard Bloms sommarprat för 10 år sedan ansågs för alkoholromantiserande. Enligt Blom ville redaktionen i sista stund stryka delar, men till slut nåddes en kompromiss där han istället la till en mening om att alkohol också kan ha negativa effekter. Och en sån lösning tycker Leonidas Aretakis hade varit snyggare i Joel Kinnamans program.
Man kan nämna att det finns en risk för psykos exempelvis med de psykedeliska substanserna. Men jag tror att Sveriges befolkning är vuxen nog att höra hans erfarenhet och dra sina egna slutsatser om den. Så om Sommar i P1 ska fånga olika erfarenheter så tycker jag det är väldigt synd att just den här då skulle uteslutas.
Men om man säger så här, jag gissar, eller du beskrev att en redaktionell process pågår kring alla avsnitt, man har mycket dialog.
Tillbaka till intervjun med Emma Boetius.
Med sommarpratarna, det görs kanske mycket ändringar som man aldrig får reda på. Det här att Kinnaman var så tydlig i programmet och säger, här hade jag velat säga det här, men det fick jag inte för Sveriges Radio. Kan det påverka förtroendet för Sveriges Radio?
Ja, men jag förstår vad du menar, men jag skulle säga tvärtom, för att det visar ju att vi är väldigt, det är väldigt stor frihet att säga precis vad man vill i sommar. Och här tyckte han så, och han får uttrycka det. Och sen så är han väldigt transparent då med att det är olagligt och därför kan han inte prata om det. Så att det tycker jag det visar på, eller det ger en transparens till programmet som jag tycker är jättebra. Det gör att han får fram det han vill säga, trots att han då inte kan gå in på detaljerna kring kan vissa saker.
Ja, trots att han inte fick lägga ut texten som han ville så kan vi nog slå fast att den svenska Hollywood-skådisens budskap gick fram. Inte minst med låten som fick sätta punkt för hans resonemang. Don't criticize it. Och nu har det blivit dags för den femte och sista delen i vår sommarserie Dålig stämning i studion. Den här veckan om den tuppfäktning som lätt kan uppstå när en journalist ställs mot en annan journalist. Reporter här är Robin Jonsson.
Det är högsommar 1997. Glassen rinner längs med armen medan du åker rollerblades inför gatan på väg till viken för ett svalkande dopp. Solen gassar och på picknickfiltar runt omkring dig skrattar människor upprymt. För stora delar av Sverige är det en toppen sommar. Inte för programledaren Harald Treutiger, dock. För honom är det en riktig skitsommar, rent ut sagt.
Har du någonsin jobbat med ett tv-program som har blivit så kritiserat innan det ens började sändas?
Nej, det har jag inte. Jag tror inte det är någon som har det, så att säga. För att,
Vad är det som väcker sån uppståndelse då?
Ett par grundläggande missuppfattningar.
Hela sommaren var ju fylld av krishantering internt. Liksom, vad gör vi och vad gör vi och vad gör vi?
Vid tiden är Harald en av Sveriges mest populära programledare med succéer som 24 karat och rena rama sanningen på sitt CV. Den före detta journalisten har charmat Sverige under hela 90-talet, men under våren 1997 har han hamnat i blåsväder på grund av en minst sagt vågad SVT-satsning.
Tänk dig 8 veckor på en öde strand som den är.
Här ska du jaga, leta annan föda och bygga ditt bo med vad du finner. Ön har vi redan funnit. Nu söker vi dig, du som ska bo där. Sen sticker vi.
SVT har köpt in ett helt nytt format från England som kommer att få namnet docusåpa. Eller reality för alla ungdomar där ute. Men formatet är fortfarande i sin linda och SVTs Expedition Robinson är världens första i sitt slag. Ett program som kommer att lägga grunden för en helt ny genre av tv. Men i det vänliga Sverige tycker människor att formatet verkar vara total dynga innan de ens har sett programmet. Och rösta ut människor anses elakt. Harald och produktionen anklagas för att vara fascister.
Jag kände mig extremt ensam, det ska jag säga, eftersom hela omvärlden och även den näromvärlden, alltså hela SVT hade ju, alltså personalproducentföreningar och grejer hade ju krismöten kring den här skiten som vi då skulle publicera i deras fina tv-kanal. Och det är klart att jag fick klä skott för all den här skiten, det fick jag. Och jag mådde inte bra under den här perioden så. Det var tungt, det var tungt.
Och när den första deltagaren som röstats ut väljer att ta sitt eget liv efter hemkomsten till Sverige riktas ännu mer ilska mot programmet. Hela Sverige antar att det är för att han har blivit utröstad, även om anledningen är okänd.
Och vi redigerade om för att först följa närståendes önskningar om att ingenting skulle förändras och sen följa närståendes önskningar om att allt skulle förändras. Så att vi var extremt villrådiga inom redaktionen.
Bara några veckor innan premiären har Harald Treutiger fullt upp med intervjuer och mediedagar. Alla vill prata om utröstningsmekanismen och om självmordet. Ett av programmen som Harald kommer att delta i blir Sveriges Radios Efter 3 med Olle Stenholm som programledare.
Så jag förväntade mig nog chans att få göra reklam för programmet, liksom promota programmet, men också kritiska frågor, om man säger så, kring vad är det här för skit egentligen? För att det hade hela våren hade varit fylld av kritiska frågor på temat vad är det här för skit?
Och Harald hinner inte göra särskilt mycket promotion innan diskussionen börjar handla om vad detta nu är för skit.
Berätta.
Men ja, berättar du om vad det är för kritik vi har fått? Det är inte riktigt mitt jobb att sitta och skryta om det.
Det är ju en kritik mot det här.
Efter en kort diskussion om utröstningsprocessen tar Stenholm upp referenser som Harald Treutiger dragit tidigare under våren för att försöka beskriva vad det splitternya formatet faktiskt handlar om.
Du har sagt att det här är en blandning av Robinson Crusoe, Flugornas herre och 10 små negerpojkar.
Mm.
Har du läst Flugornas herre?
Mm.
Berätta om den boken.
Nej, men sluta nu. Sluta nu, Olle Stenholm, rutinerad reporter på Sveriges Television i 100 år och Riksradion och Lokalradion. Nu, du faller i alla de här liksom populistiska greppen.
Är det så att du inte vill berätta om Flugornas herre för att du egentligen inte har läst Flugornas herre? Är det det som skaver?
En bra fråga, men det är inte så. Jag har läst Flugornas herre. Det är inte någon efterkonstruktion då?
Och det blir värre. Stenholm berättar att Flugornas herre handlar om en grupp pojkar som blir strandsatta på en öde ö. En hierarki uppstår och en utmobbad individ blir till slut dödad av de andra pojkarna. Treutiger svarar att Stenholm väljer att fokusera på fel saker i boken och att han aldrig hade gjort det om det inte vore för den tragiska händelsen samma sommar.
Den tragiska olyckan att en av deltagarna, som den som blev bortröstad, först tog sitt liv efter att han kom hem, det är det du menar.
Ja, du drar då en slutsats där kring den här händelsen som jag inte riktigt är beredd
att... Nej, men jag bara refererar till att det är det du syftar på.
Att han är död, ja. Just det. Nej, det säger inte jag. Det är du som säger det. Vad har du fått det ifrån?
Berätta vidare då.
Nej, vad har du fått det ifrån?
Ja, berätta vidare.
Nej, vad har du fått det ifrån? Jag kan väl också få ställa frågor då. Du går ju bara ut på att bäsa den här grejen, eller hur?
Harald, jag ställer några frågor om du inte vill svara på dem. Så,
jo, ja, jag svarar på några frågor, men det betyder
okej,
att
Harald,
säger
då avslutar vi intervjun och så går vi vidare till ett annat ämne som du inte har ett dugg med att göra, nämligen Läderbaggen.
Hur var stämningen efteråt? Stannade du kvar för att lyssna på ämnet Läderbaggen, även om du inte har någonting med det där att göra?
Nej, då lämnade jag. Då var det ju klart. Och jag var ganska nöjd över att det var han som hade avslutat det och inte jag.
Kunde du ha gjort något annorlunda?
Ja, jag kunde ha gjort något annorlunda. Jag kunde ju varit mindre fientlig. Alltså det var ju en anklagande ton när jag tyckte att jag avslöjade hans billiga trick. Och det kunde jag ju ha framfört lite mer respektfullt. Då kanske inte han hade blivit låst och velat gå vidare till, vad hette den jävla baggen, sa du?
Och Harald passar på att vända på situationen, även i vårt samtal. Han försöker göra mig lite ställd, och lyckas ändå ganska bra.
Nästa fråga är som du väl kanske kommer att ställa. Vem vann, Stenholm eller Harald? Vad tycker du?
Jag tycker väl inte att någon vann. För att ni säger ju ingenting till varandra. Det är ju, när jag lyssnar på det så hör jag... två män som båda två vill vinna och ingen av dem vinner, båda förlorar. Och det är en sak som slår mig. Att den här sortens händelser inte är helt ovanliga när en journalist intervjuar en annan journalist. Att det ofta blir någon sorts tuppfäktning om vem som kan förutspå vad den andra kommer säga eller bara allmänt sätta dit den andra parten. Jag tänker att ett sånt samtal lätt kan bli dödfött och att lyssnaren glöms bort. Men det håller Harald Treutiger inte med om.
Men det är kul. Tycker jag är jättekul. Den lilla passusen där när jag börjar vända på det och ställer frågorna till dig istället. Det var ju det jag gjorde med Stenholm hela tiden. Jag vände på det och ställde frågorna till honom. För att då vet jag att han blir störd. Och det blev ju du också. Det var ju tyst i flera sekunder innan. Det var väl inte någon som vann. Alltså det här är ju trams, men det är underhållande.
Eftersom Olle Stenholm gick bort år 2007 har han av förklarliga skäl inte chans att delta i det här programmet och ge sin syn på saken. Men Harald Treutiger understryker att han alltid har haft en innehållslig och redaktionell respekt för Stenholm. Världens första reality-tävling, Expedition Robinson, blev till slut en enorm succé och idag är genren en given del av tv-utbudet. Men tuppfäktningen i intervjuer tar inte slut för det.
Du vet ju säkert vad min sista fråga kommer att vara här. Vem vann den här intervjun, du eller jag?
Du är rolig du. Ingen vann. Oavgjort.
Okej. Vi kanske får ta förlängningen och straffarna på någon annan tillfälle då.
Det kan vi göra.
Det sa alltså Harald Treutiger till vår reporter Robin Jonsson. Och med det är mediernas slut för den här veckan. Ljudet sköttes av Johan Hörnqvist och jag heter Joanna Korbutjak. Och du, samtidigt som många skolor drar igång igen i nästa vecka så laddar vi här på medierna för en riktigt granskande hösttermin. Har du sett någon artikelserie som borde få ett F eller en lokal redaktion med alldeles för låg närvaro? Tipsa oss så tar vi ett utvecklingssamtal med ansvarig chefredaktör. Trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.